Så skriver profeten Jesaja i det 49:e kapitlet, det 40:e kapitlet och från den 9:e versen. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till Judas städer, se er Gud. Ja, Herren, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig lön. Hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi söndagen före domsöndagen. Och texterna manar oss att rannsaka oss själva. Att vara vakande och beredda inför mänsklighetens sista dag. Den dag då världen ska stå inför Guds domarsäte. Avslöjade. Bara tanken på den dagen får oss att darra. Om vi rannsakar oss själva, om vi speglar oss i Guds lag, om vi tänker på Gud som han uppenbarar sig för våra samveten, så blir vi förskrämda. Men om vi tänker på Gud som han uppenbarar sig genom evangelium, Gud som han avbildas i dagens text, så bör vi ju snarare bli glada än rädda när vi håller oss till honom. Våra hjärtan kan aldrig räkna ut att Gud är en förlåtande Gud. Det måste Gud tala om för oss genom sitt ord. Dagens text visar oss Guds rätta ansikte. Den ger oss bilden av Jesus Kristus, den gode herden. Den säger till oss, han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär den i sin famn. Det är så han ser ut. Gud för oss genom profeten Jesaja till Kristus, till hans kors, till hans nåd och förlåtelse, och manar oss, se er Gud. I Jesajabokens 40:e kapitel så bryts det stränga allvaret och varningarna för dom och förutsägelserna om straff i de 39 första kapitlen i Jesajaboken med ord om tröst. Ni vet att Guds folk väntade förskingring, fångenskap och förstörelse av den heliga staden och templet. Men mitt i allt lidande och i all bedrövelse så talar Gud tröst. Han inleder det 40:e kapitlets första vers. Trösta mitt folk. Och han fortsätter med att tala om hur missgärningen ska försonas. Om hur vägen för den utlovade frälsaren ska förberedas i de nästkommande verserna. Han säger varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas för Herren, för Kristus. Och detta är en stor glädje för alla människor. Du och jag kan inte komma till Gud, men han kom till oss. Han blev människa, han lät sig födas genom jungfrun Maria. Vi kunde inte göra rätt för oss, betala all vår skuld, sona för våra brott. Men han kom hit ner, tog alla våra synder och all vår skuld med sig upp på korsets trä. Och Guds vrede och straff full över honom, inte över oss. Han led i vårt ställe för att vi skulle äga förlåtelse genom honom. Vilken glädje i honom. I Kristus har vi frid med Gud och full förlåtelse, borde inte världen vara glad? Borde inte människan prisa och tacka Gud för att vi nu har fritt tillträde till himlen, till renheten, till barnaskapet hos Gud genom Kristus? Ja, den borde det. Men världen vet inte vad den äger i Kristus. Och somliga som vet det förtröstar inte på det och litar på det och tror på det och äger därför inte glädjen i Gud. Och därför uppmanar Gud sitt folk, Sion, Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Genom den heliga andes ingivelse förutsäger profeten Jesaja 700 år i förväg Kristi ankomst. Och inte bara det. Han uppmanar Sion att förkunna utan fruktan att Gud ska besöka dem. Och dessa ord ljuder än idag. Sion, Kristi kyrka, du som är glädjens budbärarinna, höj din röst, berätta för världen, ropa ut i en värld tyngd av ovisshet, av syndens och skuldens mörker, av vilsenhet, av ytlighet. Se er Gud. Se Kristus Jesus. Han har kommit. Han la inte, och han lägger inte en tung börda, utan en glädjefylld uppgift på sin kyrkas axlar. Gud kallar ju Sion glädjens budbärarinna. Hur kan det vara tungt att berätta det mest glädjande budskapet av alla? Se er Gud. Vi ser så lätt på oss själva. Vi ser på vad vi förmår. Och många ser på världen och dess glädjeämne. Man tror att den sanna lyckan är andra människors uppskattning, popularitet, ära, framgång, karriär och att döva sina känslor för en liten stund i musik, sprit, droger. Men i världen, i ytlighet, i bedövade leenden, i prylar, i pengar finns inte den sanna glädjen, den sanna friden, den sanna lyckan och tryggheten. Sion, Kristi kyrka, är glädjens budbärarinna därför att hon bär glädjens budskap inom sig. Budskapet om sann glädje. Och det handlar om att Kristus har kommit. Det handlar om att Gud älskade dem som inte förtjänade kärlek. Guds son offrade sig på korset för en värld som vänt Gud ryggen. Men Sion måste säga det till världen. Kristi kyrka måste tala om det högt och tydligt och öppet. Vi som är kristna måste berätta för världen att den äger vad den inte ser. Rättfärdighet, förlåtelse och nåd genom Kristi ställföreträdande försoningsstöd. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Se på honom. Se inte på dig själv. Se på hans kors. Se inte på vad du kan åstadkomma, utan på vad han åstadkom när han vandrade de tunga stegen mot Golgata kors. Se inte på hur mycket kärlek du kan pressa fram i egen kraft. Se på hur han älskar. Den liberala kristendomen och världen ser det inte. När Jesus deklarerade för Pilatus att han hade kommit i världen för att vittna om sanningen, så frågade den av skeptisk filosofi sönderpräglade romaren: vad är sanning? Och när samme Pilatus visade upp en sönderpiskad, hånad och bespottad Jesus för folket, så har han inga andra ord att komma med än: se mannen, eller se människan. Men när vi förkunnar samma sönderpiskade, samma hånade, samma bespottade frälsare, så ropar vi: se er Gud. För det är så han ser ut, vår älskade Gud och frälsare. Han är inte en Gud som är långt borta och frånvarande. Han är inte en Gud som är bortom. Han är en Gud som kom till oss, som blev en av oss, en människa och en Gud, som älskar en fallen mänsklighet ända in i döden, döden på korset. Och sedan står han upp ur graven på den tredje dagen för att förkunna en fullkomlig seger. Också med hans uppståndelse i blicken förkunnar vi: se er Gud. Se honom som inte bara dött, utan som har besegrat döden. Och så stiger ur graven för att stiga upp och härska i härlighet på Faderns högra sida om, i majestät. Tänk att få ropa ut ett sånt budskap. Men törs jag? Är det inte prästens jobb? Nej, Gud tilltalar sitt folk. Var inte rädda, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till judastäder: se er Gud. Du och jag ska inte vara rädda eller fega med sånt stort budskap. Vi kan vara stolta. Vi kan vara glada och frimodiga. Gud har ju gett oss ett budskap som innehåller glädje. Ett glädjens budskap. Förstår vi egentligen hur stort det är? Vem kan förklara, kanske man säger då, vem Jesus är och vad han har gjort för en annan människas hjärta? Kan någon av oss det? Vi får uppmana människor att se på honom själv, att skåda honom, precis som döparen pekade på Kristus med orden: se Guds lamm som tar bort världens synd. Ni kommer ihåg att Filippus kallade Natanael med orden: kom och se, se själv. På den tiden som han vandrade här på jorden, då kunde ju alla se honom med sina fysiska ögon eller höra honom med sina fysiska öron. Men nu är han inte här längre, men han talar fortfarande till oss genom evangelium, i ord och sakrament. Och genom dessa mer enkla medel så kommer han fortfarande till oss och tröstar oss och styrker oss. Och vill vi att andra ska se och höra honom, så behöver vi ge dem ordet där de kan skåda hans bild och höra hans röst. Här kan de se honom. Se er Gud. Och profeten fortsätter: jo, Herren, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Han kommer med makt. Ty han är vår Gud. Även om han för mänskliga ögon såg maktlös ut, avklädd, sönderpiskad och bespottad inför Pilatus, så var och är han i själva verket den evige och allsmäktige guden. Och när Pilatus trodde sig ha Kristus i sin hand, i sin makt, i sitt våld, så var det i själva verket precis tvärtom. Kristus var hela tiden den allsmäktige och lider frivilligt i mänsklighetens ställe, i ditt och mitt ställe. Det är inte trots sin makt han lider, utan genom sin makt han lider och frälsar. Profeten säger på ett annat ställe: han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig av att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Ensam var han lydig Guds lag när Satan frestade honom i öknen. Ensam bad och kämpade han i ett semane, när han i ångest svettades blod. Med sin egen makt gav han upp andan på korset, gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv genom honom. I egen kraft steg han ur graven för att på tredje dagen, som ett tecken på att skulden var betald, för kunna sin seger. Han säger: ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det är en sån mäktig Gud vi har. Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Detta är en stor tröst för alla Guds barn. Hur hopplöst det än ser ut, så har han alltid makten. Han hade makten att friköpa oss, och han har makten att bevara oss. Vare sig vi lever eller dör, så vilar allt i Guds hand. Vi behöver egentligen aldrig vara rädda. Det berättas om hur en militär officer och hans hustru hade getts ut på en båtresa, men hamnade i ett fruktansvärt stormoväder. Och när den här militärofficeren ser sin hustrus förskrämda ögon, så försöker han, men lyckas inte, ta bort hennes skräck och fruktan. Plötsligt så griper hon tag i hans skjortärmar och skriker: hur kan du vara så lugn? Han backar några steg tillbaka, så drar han sin sabel, pekar med den mot hennes hjärta och frågar: är du rädd för den här? Utan att tveka så svarar hon omedelbart: nej, självklart inte. Varför inte det? Frågar han. Hon svarar: därför att sabeln är i din hand, och du älskar mig alldeles för mycket för att skada mig. Då svarar han: jag känner honom som håller vindarna och vattnet i sin hand. Han älskar oss, därför är inte jag rädd. Visst är det väl en fantastisk sanning? Han som älskar oss, han är också den som har all makt. Eller han som har all makt är också den som älskar oss. Dagens text förkunnar: Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Samme Herre, Kristus själv, han säger om sina får: jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. När profeten avbildar Herren Gud som besöker sitt folk i dagens text, så börjar han med bilden av den mäktige konungen som likt en härförare leder sina arméer över världen. Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig lön. Hans segerbyte går framför honom. Den som ledde arméer och erövrade länder förde krigsfångar framför sig som ett segerbyte. Vår kung, han har också stridit. Han har vunnit seger. Och han har segerbytet med sig. Han har stridit mot synden, döden, djävulen och helvetet. Och han vann genom att alltid vara lydig Guds lag. Den lag som du och jag har brutit mot. Det bud som vi har trotsat. Och han vann dig och mig. Han vann en fallen värld med sitt eget blod som lösepenning. Och hans lön, hans segerbyte, vad det är för någonting? Det är vår frid. Det är vår frälsning, vår salighet, vår lycka. Hans lön är att vi genom tron är förenade med honom, att vi för alltid får leva tillsammans med honom. En sån lön kunde vi aldrig tjäna ihop till. Det enda vi kunde tjäna ihop till med våra liv är döden. Den kroppsliga döden, den eviga döden och den andliga döden. Syndens lön är döden. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och den gåvan räcker han oss genom evangelium i ord och sakrament. Och tron griper om Guds gåva, om Kristus vår frälsare, och håller fast vid honom. Alla de som genom tron håller fast vid honom är hans får, förklarar dagens text. Och om dessa säger han: han för sin jord i bet som en hede. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moder får den fram. Kristus säger i Johannes 10 att han är den herden. Jag, säger han, är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. En legoherde ser bara herdeyrket som ett jobb. Varför skulle han offra sitt liv för fåren? Men den som äger fåren, han bryr sig om dem, för de är hans. Kristus har köpt oss och gjort oss till hans får. Skulle han överge oss? Nej, vi är lika dyra för honom som hans eget liv. Den som vakar över fåren har lovat att bevara och skydda oss. Han vill också föra oss på bete. Han för sin jord i bete som en herde. Och då tänker vi omedelbart på den 23:e psalmen. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. En god herde behöver känna till terrängen. Veta var det bästa gräset växer, där det nyligen fallit regn. Han behöver känna till var dalarna finns, ängarna och floderna finns. Och så går han före fårajorden och bestämmer hur länge den ska stanna på en plats innan man går vidare. Hans blick är ständigt riktad framåt. Han ser efter nya viloplatser, nya betesmarker. Och så agerar Kristus i sin kyrka. Han vill leda sin jord genom bibelläsningen och genom förkunnelsen ständigt vidare, för att fåren ska förbli starka och friska. Står vi stilla och inte följer herden, så blir vi svaga och sjuka. Så har herden käppen och staven i sin hand, ständigt beredd att försvara sin jord mot lejon och varg. Och skriften säger: er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. När ett lejon närmar sig en herdes jord, så agerar det listigt. Lejonet ligger i gräset och studerar hur jorden rör sig och planerar vem det ska attackera. Vilket blir det första lammet han ska sätta tänderna i? Han blickar ut och ser de starka, men ignorerar dem. Han ser de små och svaga, de som kanske haltar med någon skada. Han blickar på de nyfödda lammen och slickar sin mun. Inte agerar djävulen annorlunda. När han ser på Kristi jord, så ser han efter de svaga lammen. De som halkat efter. Den onde, han ser efter de nyomvända. De som fortfarande går ostadigt, de är hans huvudmål. Men den trygga platsen är nära herden, i hans famn. Han samlar lammen i sin famn. Han bär den i sin famn. Herden lyfter upp lammet och bär det i sin famn, nära sitt hjärta. Där är den trygga platsen. Inget kan skada det lamm som vilar i herdens famn. Ska lejonet komma åt det lamm som vilar i herdens famn, så måste det ju besegra herden först. Men vår herde är, som jag sagt, mäktig och stark. Kristi famn, det är den trygga platsen. Låt oss aldrig lämna den. Låt oss aldrig tro att vi kan klara oss på egen hand. Att vi är starka i oss själva. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Varje gång vi läser Bibeln, varje gång vi tar del av altarets sakrament, varje gång vi tar emot avlösningens ord i tro, varje gång vi lyssnar till evangeliets predikan, så förvissas vi om att vi får vila trygga i herdens famn till dess jag kommit hem. Amen. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som är vår frälsare och även ska bli vår domare på den dag som ingen utom Fadern känner. Vi ber dig, låt oss inte bli snärjda av detta livets många omsorger och lockelser. Hjälp oss att vaka, bedja och strida, trogna den uppgift du givit oss, så att vi med glädje kan höra din röst och stå upp till ditt möte. Styrk oss med din helige ande. Hjälp oss att lita på ditt löfte att ingenting ska skilja oss ifrån den kärlek som Fadern bevisat oss i dig. Kom, Herre Jesus. Amen.